Några tankar om tiden, tro och bön. Det är ju naturligt en dag som den här att fundera på det gångna året och summera och kanske tänka lite över det kommande året. Ja, vem vet, kanske avge något löfte. Och jag argumenterar inte idag för att det skulle vara fel på något sätt. Jag gör det själv i flera avseenden. Men lite besviken kommer jag att göra dig som hoppas på en sån textutläggning. Det är nämligen något annat som talar till mig från de texter vi hört idag. Låt mig börja med inledningsordet från Hebreerbrevet. Förr i tiden talade Gud till människan genom profeter och genom lagen. Och det är dess representanter, Mose och Elia, som Jesus samtalar med på berget. Men vi är i en ny tid där Jesus har ärvt allting och Gud sammanfattat allt i sin son Jesus. Vi lever i en tid då årsskiften inte har så stor betydelse. Tiden har inte samma betydelse. Och allvaret är därför något helt annat enligt Hebreerbrevets författare. Men nu vid denna tidens slut, som han uttrycker sig. Och om detta allvar tycker jag dagens text från Markus talar om. Och egentligen så är det ju två predikotexter. Det är ju så här nu när vi följer Markus året från rekommendation inom Ekumeniakyrkan, så blir det långa texter. Och här hade vi nog kunnat minst två predikningar. Men vi får försöka greppa om en större text. Jag tycker att texterna säger mycket om härligheten på ett högre plan och på jorden. Och de betonar betydelsen av tro och bön. Och som sagt, säger något helt annat om tid än vad dagens tidsanda gör. Så om vi ska göra någon form av avslut idag, är det snarare vilka erfarenheter vi drar av den tid som varit och vad vi vill förändra framåt. Och eftersom vi i mycket fortfarande lever i dagens tidsanda, så ska vi försöka belysa vad det får för konsekvenser att leva i tidens slut där årsskiften inte har någon betydelse. Vad säger den här texten i Markus om tro? Först och främst tänker jag på Petrus förslag till Jesus, Mose och Elia. Trots att han var skräckslagen och inte visste vad han skulle säga. Den här utflykten, om vi får kalla den så, beskrivs med självklara ord. De gick upp på berget, var ensamma, och så förvandlas Jesus till ett ljus som säkert inte är så lätt att beskriva. Markus säger att det inte finns någon blekning i världen som skulle kunna åstadkomma så vita kläder. Sedan står Mose och Elia och samtalar med Jesus. Hör ni några varningsklockor? Kanske till och med lite science fiction-varning. När jag hör den här texten brukar jag roa att fundera över Petrus, som inte visste vad han skulle säga, men ändå föreslår att bygga hus åt de tre som samtalar där. Vad skulle du och jag ha gjort? Jag hade nog inte vågat knysta ett ord. Men kanske är det så att de andra två lärjungarna som är med Petrus såg upp till honom och skapade en känsla hos Petrus att han borde nog ta ett initiativ. När jag läser den här texten idag så inser jag hur otroligt allt är. Jesu förvandling. Mose och Elia dyker upp och sedan står de och pratar med varandra. Osannolik händelseutveckling, om man nu inte är förberedd på den på något sätt. Petrus tänker logiskt. Han kanske vill fånga tillfället, göra det bästa han kan komma på, ordna ett boende åt dem. Det är klart att de ska ha någonstans att bo när de är här. Men tillfället låter sig inte fångas. Den härlighet det sett kan inte stängas in i tid och rum. Och jag tänker att det här är ett möte utanför tid och rum. Mose och Elia är ju döda, men lever i himlen. Av någon anledning behöver Jesus samtala med dem. Få bekräftat att han ska lida och dö, och nu är det dags att ta steget. Tydligen är det en poäng att de här tre utvalda lärjungarna är med och ser hela härligheten. Petrus tror uppenbarligen på vad han ser, att Mose och Elia är där. Annars behövde det ju inte en fysisk byggnad som han föreslår. Jesus som fått skinande kläder kan väl knappast önska sig ett hus. Hur viktigt kan det vara? Om alla de här tre, Jesus, Mose och Elia, står och samtalar högt på ett berg, finns det en logik i att föreslå det som Petrus föreslår. Man kan i bästa fall säga att han handlar i god tro. Men det de är med om är ju något helt annat. De får se en härlighet som är bortanför tid och rum. Och jag tror att du och jag också behöver vara vakna för denna härlighet. Vi är dagligen upptagna med saker som gäller tid och rum. Saker som ska göras i rätt tid och på rätt plats. Allt för ofta leder det till stress. Tro handlar, tänker jag, om att lära sig tyda saker som sker bortanför tid och rum. När Guds härlighet visar sig på jorden är det en glimt av att vi lever i den sista tiden. I bästa fall kan vi svara på det så att vi inte låser fast härligheten här på jorden med några världsliga konstruktioner, utan är med och öppnar upp för Guds härlighet. Och det är tron som tar oss på den vägen. Hebreerbrevets inledning tar ju fasta på fortsättningen där Mose och Elia försvinner ur bilden och Guds röst förklarar: detta är min älskade son, lyssna till honom. I den tid vi lever är det inte lagen eller profeterna som talar till oss om vem Gud är, utan det är hans egen son, Jesus. Och så är det ibland inte bara för Petrus utan även för oss. Vi ställer frågor till Jesus utifrån vad vi ser. Men Guds svar är något helt annat och större. När de kommer ner från berget berättar Markus om den man som kommit till platsen i tro att Jesus och hans lärjungar kan bota hans son. Och kanske var det inte första gången som den här pappan sökte hjälp med sin son. Och även denna gång såg det ut att misslyckas. Jesu lärjungar hade inte lyckats bota pojken. Ändå har ju lärjungarna vid den här tiden fått uppdraget och makten av Jesus att driva ut onda andar. Högst troligt har de lärjungarna tidigare erfarenheter av att det hade lyckats, men inte denna gång. Jesus uttrycker sig ganska skarpt om detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? Jesus verkar indignerad. Han tycker att människor runt omkring honom borde tro på vad de sett. Det låter anklagande, men jag tror i första hand att det är en besvikelse. En besvikelse som finns idag också, kan jag tänka mig. Med tanke på de erfarenheter du och jag har av tro, kanske Jesus skulle vilja se mer tro i världen. Återigen, det här är inte anklagande. Framförallt är det inte någon anklagelse från min sida. Vi sitter ju alla i samma båt och kan alla förhålla oss till berättelsen i dagens text. Det som påverkade pojken så att han inte var fri beskrivs som en ond ande. En som gjorde pojken stum. Anden reagerade på en gång i Jesu närvaro. Ryckte och slet i pojken. Och det är lätt att tycka att Jesus bara botar honom så att pojken blir fri så fort som möjligt. Men Jesus vill säga mer om tro. Han vill ta tillfället att undervisa om tro. Och kanske är för att han är så besviken över att han inte finner tro. Nu tar vi ett tillfälle till. Och han ställer frågor om hur länge pojken haft det så. Och pappan svarar sedan han var liten. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Känner du igen dig? Vi ber till Gud om vad vi behöver, men kan ibland lägga med en brasklapp. Om du kan, om det är din vilja, Gud. Vi vill gärna flytta över ansvaret för att något ska ske på Jesus eller på Gud. Det vill inte Jesus veta av i den här texten. Han svarar, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Tro litar på att Gud kan. Bön hjälper oss att se vad Gud vill. Se hans plan. Det verkar som om de flesta runt omkring den här händelsen trodde att pojken var död efter att anden lämnat honom. Här uttrycker inte Jesus någon besvikelse över bristen på tro som ju finns där. Han reser pojken upp. Det blir ännu ett tecken på att den nya tiden är inne. Och ytterligare ett tecken på folk vill inte tro. Till sist talar ju Jesus i den här texten om att tron mår bra av bön. Det är i samtalet med Gud som vi förstår mer om tro. I det samtalet får vi förståelse för Guds vilja, vad som är uttryck för tro och vad som är vår egen vilja. Vår egen vilja kan inte bota sjuka eller hindra att någon dör. Men i bön kan vi utveckla vår tro så att vi tydligare ser Guds vilja och ber om den. Tron försätter berg är ett uttryck för att allt är möjligt för den som tror. Och vi lever i en tid och rum. Men i tro och bön dras vi in i tidens slut där rum och tid saknar betydelse. Vilken härlig tid. Den som proklamerades på berget för lärjungarna. Några korta slutsatser från den här dagens text som vi kan dra idag och alla andra dagar. Vi lever i den sista tiden. Tid och rum påverkar oss fortfarande. Men i tro kan vi se hur Gud verkar helt fritt från tid och rum. På berget får lärjungarna se och för oss idag förklara härligheten. Att tro är att utmana begränsningen i tid och rum och se hur Jesus verkar i skapelsen utan den begränsningen av tid och rum. Bönen samtalet med Gud leder oss i samklang med Guds vilja. Samtal skapar relation med ett fullkomligare i det här fallet. Och då ser vi tydligare vad som hindrar att tron utvecklas. När Jesus kommer, kommer han att finna tro. Vi ber. Och vi tackar dig, Gud, för att du har gjort din härlighet så tydlig för oss. Så nåbar genom Jesus Kristus. Vi tackar dig för den tid som vi lever i. Där det är möjligt att inte bara se det som sker i tiden och rummet, utan också det som ska komma. Där vi är fria från tid och rum. Hjälp oss att se var din härlighet går fram, Jesus. Hjälp oss att inte bygga fast den, utan att skapa utrymme för att andra ska se den i vår värld. Hjälp oss med bönen, samtalet med dig, Gud. Låt det få handla om viktiga saker, rätt saker. Lär oss, Gud, vad som är ett bra samtal med dig, där du får dela med dig av din vilja och din plan för oss. Amen.